Jag har, upptäcker jag, en lite föråldrad bild kring hur mycket mjölk egentligen ska ha i kaffet. Jag tror att om man ska göra en stapel över hur många centiliter mjölk jag häller ner i kaffet, så blir det mindre och mindre per år. Och jag upptäcker och kommer på i mig själv att om det är lite för mjölk i kaffet, då känns det liksom, känner jag mig som ett barn. Så att det ska vara fränare och fränare och mer garvsyra som ska ner för att den här kroppen ska rossla.
Ah, resan går mot snutkaffe.
Resan går mot snutkaffe. Vi är den här veckan sponsrade av Dressmann, och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin, massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linjekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2, men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillans smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på nico.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast återvinningen.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast, denna ljuvliga jävla stund av respit. Barnen är i stallet, familjen är borta, hundjäveln är långt härifrån. Och jag kan bara sluta mina ögon, som jag alltid gör, närma mig mikrofonen som har liksom ett litet ställ runt sig för att i möjligaste mån skapa en anständig ljudbild. Och via den mikrofonen och via dessa lurar så får jag nu nästan en timme bara med dig, och det betyder mycket, det ska du veta.
Ja, men det är väldigt, väldigt ömsesidigt. Jag gillar det, så mycket ritualer som såklart är ganska ointressanta och fullständigt irrelevanta för våra då lyssnare. Saker som händer sekunderna innan vi börjar spela in. Och du alltid, jag vet inte om det är att du på något sätt är, vad är det man är när man måste göra vissa saker? Vad är det heter? Uttrycket man är...
Vidskeplig kanske?
Du är vidskeplig. Ja, men du är lite vidskeplig. Här har vi då suttit och snackat lite grann, uppdaterat på vad som händer i Stockholm. Kort förberett podden under 3 minuters tid. Har du något? Men sen säger du alltid, precis när vi är redo att börja spela in, så säger du, ska man hämta kaffe först? Det är liksom, det känns vidskepligt. Du hade kunnat hämta det tidigare. Jag kritiserar inte, men det känns som att det har blivit en ritual.
Lite så, men när jag spelade mina olika idrotter som barn, så var det alltid gå in med vänster fot först, och du vet, så här på planen och så. Jag har alltid ägnat mig åt sånt. Och vad gäller podden så är det liksom dåskriket. Det är liksom inte bara en gimmick, det är ett sätt för mig att liksom komma igång. Och det är ett sätt också att på något sätt välsigna podden från mitt perspektiv åtminstone. Nu ökar,
ja, men också att, eller hur, att det är vidskeplighet på det sättet att det skulle kunna innebära olycka på något
lite
sätt.
Så faktiskt. Och det här kaffet är liksom livsviktigt som ritual för mig, och det blir då mer och mer nattsvart, detta kaffe.
Det är intressant, för jag känner också att när man ibland så har att barnen dricker mjölk, så är det slut på mjölk på morgonen, och så har jag gjort mina 8 koppar jag alltid gör, som är för att även då mina föräldrar ska kunna dricka när de kommer ner på morgonen. Det
är det. Du en sån person som alltså mäter upp 8 koppar? För det är ett av mina få karaktärsdrag, det är liksom är en liten höftare. Jag är extremt...
Du är vårdslös.
Ja, men jag är vårdslös. Alltså, om jag skulle mot förmodan skulle laga mat eller följa... Jag skulle liksom följa recept till punkt och till pricka. Men när det gäller kaffe så vräker jag liksom... Och det är i och för sig samma sak med tvättmedel, så att maskinen inser jag. De där skoporna där man liksom ska göra strukna mått och så vidare, det har för länge sedan spelat ut sin roll för mig. Kanske känner jag mig levande då i ett rätt så inrutat liv, att jag då får höfta ner lite kaffe, höfta ner lite tvättmedel, och så känner jag att det finns improvisationsförmåga. Är jag lite av en jazzmusiker trots allt? Är jag Miles Davis här vid tvättmaskinen?
Eller är du precis som Bill Evans, som jag sitter och tänker på, en annan jazzmusiker som fan jag börjat lyssna på sistone? Jag ska inte ens prata om att jag behöver lyssna på jazz.
Nej, det får du...
Jag kommer bara garva åt det. Jag vet det. Tyvärr, förlåt. Tänk att jag har så jävla dåligt självförtroende.
Nej, men det är väl kul att du börjar lyssna på jazz. Men det, ja.
Jo, men gentemot dig så har jag dåligt självförtroende. Det är nästan som jag går och tänker, fan, det är så jävla härligt att börja lyssna på Bill Evans som rullar vinylar hemma. Så tänker jag, ja, det skulle väl berätta om för Fredrik, att tipsa om Bill Evans. Men jag vågar liksom inte.
Ja, men vad fan, det vågar du visst det.
Och så sitter du med liksom Emil Persson från Fördomspodden och liksom skriver lite frågor till, så skrockas det åt mig, givetvis.
Så är... Ja, Emil är producent i Alla mot alla ska klara det, så det är inte så att vi skriver frågor till Fördomspodden. Men jag tror att du har lite så här uppblåst paranoia kring sättet det snackas skit om det. Du nämnde tidigare till mig bara så här, jaha, snackas det skit om mig nu för att jag har skaffat hund eller? Nej, folk kan väl bara unna dig saker också.
Ja, men det som är intressant med det här är, dels finns det ju en narcissism från min sida, att jag ens tror...
Ja, minst sagt.
Men minst sagt, vad fan, det är klart vi pratar om varandra, så är det. Ja. Men lite narcissism är det. Men ni är ju också två, tillsammans blir ni ganska syrliga.
Jag och Emil, ja, möjligen, ja.
Då bara känner jag att skulle jag skicka liksom en skärmdump på Bill Evans skivan till dig, så här, måste lyssna. Ja, du vill ändå visa det för Emil.
Den skulle gå vidare till Emil på 10 sekunder.
Ja, och då skulle det ändå garvas lite grann. Ja. Och jag kan leva med det, men jag säger bara att jag har ett självförtroende som...
Kört i botten.
Ja, men jag, på många sätt har jag ju inte det, och jag känner mig trygg i det. Men gentemot dig så har jag så här, om jag ska dra iväg en rekommendation, ja, då måste det vara något som det inte ska skrattas åt, som du och Emil inte ska skrocka åt.
Emil blir en väldigt potent symbol här, men det finns ju andra människor också. Det kan du ju...
Jo, men han är absolut, men han är väl ändå, han just nu, ja, är ju han din skrockarkompis.
Han är liksom den first responder, pratar man om, i liksom ambulanspersonal och sånt där.
Jag vill också poängtera detta, för det kan ju låta som att ni sitter och skrockar åt vilka och vem som helst, men det är ju folk som klarar av att bli skrott. Ja, men det känns ändå lite viktigt att det inte är en massa annan så här, människor som kanske har det tufft som ni skrockar åt. Men mig, det finns ju en... Det är liksom någon slags per automatik skrockning som ligger latent i era kroppar. Ja, men vad tycker du själv då om att jag... Orkar du prata om att Bill Evans, eller tycker du att det är lite lustigt och lite...
Alltså, sanningen är att jag aldrig någonsin har hört talas om denne Bill Evans. Du får gärna sälja in honom med två meningar som då gör mig nyfiken, förutom att det är bra musik. Framförallt, tänk också på att vi spelar in en podcast nu. Det här är inte du som sitter och slöpratar med mig. Vi har ju enorma krav på oss själva när det gäller att leverera innehåll som känns spänstigt och innehållsrikt.
Ja, men han är, ska man säga, en global Jan Johansson, som vi gjorde den här jazz på svenska. Han är fenomenal och improvisatorisk. Han spelade med många, med Miles Davis, men också med Monica Zetterlund. Så gjorde han ju en platta som är ikonisk idag. Och sen knarkade han väldigt mycket.
Var det glidmedlet som kom sist där?
Ja.
Monica Zetterlund var liksom lite halvglidmedel. Det kändes, det räcker liksom inte för Fredrik. Jag slänger in, han knarkade mycket. Frågan är om det är bit lika bra på Fredrik idag som det hade bitit 15 år sedan. Jag vet inte.
Jag har också skickat två stycken sms till dig. Dels att jag tycker Gomorra är liksom ett totalt mästerverk. Jag har inte sett filmen, men jag ser serien och sitter och känner så här, nu lägger jag ner alla tankar på att skriva drama. Det är omöjligt. Och där inkluderar jag dig i mina tankar också. Jag tänker, det där klarar vi inte av.
Det är för bra.
Vi är inte tillräckligt bra för att göra det där. Punkt slut. Har du sett Gomorra?
Nej, men fan, jag rekommenderar väl saker till dig. Så här ser vänskap ut. Man skickar liksom rekommendationer till varandra.
Ja, men då drog jag iväg Gomorra. Lite mer självförtroende, för jag tänker, det där borde du titta på. Och det finns liksom inga trösklar där. Det är en italiensk serie på Netflix. Det borde du kunna hacka i.
Italien är en liten tröskel. Skitsamma, jag borde se.
Men vet du, jag tycker att det är ångest, tycker jag, många gånger när man konsumerar populärkultur. Det är inte ångest att se The Last Dance tredje veckan vi pratar om den, eller fjärde. För den är i grunden, den är ju lite av en besvikelse. Den är snabbt ihopsrafsad och det är bara lite, det man gillar är liksom roliga arkivare.
Ja, men det är tröskellöst, det är som ett glatt parkettgolv. Man liksom bara glider fram, det är helt nybonat och så åker man fram där och så är det bara trevligt och sen vet man att det kommer ta slut.
Det är som när du, för jag kommer ihåg när du rekommenderade för mig, för ibland är det ju trösklar. Du rekommenderade då The Act of Killing för mig som är en dokumentär som gjord av en dansk-amerikan, tror jag.
Joshua Oppenheimer.
Ja, precis. Den handlar då om, den här rekommenderar till alla människor på hela jorden, men den handlar då om att han åker till Indonesien, som i sig för svenskar är ett ganska såhär,
tröskel.
Ja, det är tröskel och det är någonting vi vet väldigt såhär, lite om.
Ett, det är en dansk-amerikan som har gjort en dokumentär. Det är två trösklar i sig. Det är dansk-amerikan är en tröskel, dokumentär är en tröskel. Sen är det också, han åker till Indonesien, det är en tröskel. Han heter Joshua Oppenheimer. Ja, det är också en tröskel, för man har aldrig talat om honom. Det låter krångligt.
Men det är inte ens en tröskel, det är ungefär som att fly från Kumlaanstalten, klättra upp, ja. Först för en mur, sen ett stängsel och sen massvis av taggtråd längst av.
Ja, det är så mycket ackumulerade trösklar så att det är som Alcatraz.
Ja, men han åker, det var ett massmord i, som inte jag ens kände till, som har pågått då i Indonesien, vi kan inte säga vilket år, 60-talet tror jag. Och så träffar han då några av bödlarna och, ja, men det är så bra och så skruvat och så många lager. Det är liksom allt som Last Dance inte är. Last Dance är då basketspelaren Michael Jordan som sitter och dricker någon slags konjak och röker en cigarr och är självgod och garvar och liksom härliga minnen.
Ändå mys.
Jo, visst är det väl det. Men jag minns att vissa, du och jag satt på ett plan till Sibirien. Vi skulle åka med det här somaliska bandylandslaget. Och du liksom tjatade på mig. Mm. Och jag till slut då ser den. Ja, och det är också en sån här knäckande upplevelse. För man känner, nej, det där är jag inte kapabel till. Nej. Det där kan jag inte. Så bra är jag inte. Samtidigt som man då kan badda sig själv med att tänka, vadå, om jag la 10 år på ett projekt kanske det också skulle bli ganska bra.
Ja, men Joshua Oppenheimers podcast skulle säkert inte vara så jävla svängig heller kanske.
Nej, men han la inte liksom, han la väl 10 år på att lära sig indonesiska. Alltså det är så jävla absurt och sjukt på alla möjliga sätt. Men då med Gomorra menar jag bara att det är genom åren, jag kom ihåg, jag tipsade om The Wire i flera år. Ja, då krävdes det att du fick något jävla mess av Fredrik Strage eller någonting för att du skulle titta.
Nej.
På det.
Vad fan pratar du om nu?
Ja, det var någon annan som tipsade om det. Och sen är du liksom glömsk nog att skicka till mig, har du hört talas om The Wire? Vilken bra serie.
Ja, det har jag tjatat om i frågan. Ja, ja.
Ja, men det ger mig lite dåligt självförtroende, ja. På övergrunden. Sen tipsar jag då om den här tyska serien, ja. Weisensee.
Jo, men det är intressant. Du tipsar om så mycket tysk nu. Agnes, din tjej, har ju bott i Tyskland. Jag förstår att,
ja, det,
här, att det här hänger ihop tidigare.
Nu. Men det spelar väl ingen roll?
Nej.
Det är väl jättebra?
Men det är så här, om tysk är så mycket trösklar så det liknar ingenting.
Ah, det är väl, för dig måste det vara mer trösklar med Italien.
Oh, på ett sätt. Ju längre ner i Europa man kommer, desto högre tröskel är det ju. Det är Montesquieu heter han som pratar om klimatläran. Att man är, det hade varit kul, en uppdaterad klimatlära av Montesquieu. Förr i tiden på 1500-1600-talet när han nu verkade, då pratade man om att, ja, men människor från sydländska länder, liksom sydliga länder, de är på ett sätt. Människor från norra Europa är på ett visst sätt. Det har med klimatet att göra.
Kan det vara så att Kreta är den sydligaste platsen i Europa eller någonting? Ja. Korsika ligger väl långt ner. Som jag skulle tipsa om en serie som skriver av en korsikan eller en någon från en kretian. Då är tröskeln
monumental.
Men Weisensee också. Men jag menar bara så här, och då när jag sitter och ser den också så tänker jag, varför är det här så bra? Är det för att man liksom är i grunden slarvig och inte låter någonting ta tid? Men bara en scen, och det här går inte, jag kan inte ens förmedla det, men då skrek jag rätt ut och stannade avsnittet. Då är det en son och en pappa, det här i DDR. Mamman då till barnet har suttit på rehab för alkoholmissbruk. Sonen och pappan ska åka och hämta henne då i en Trabant, givetvis. Är det en kliché? Ja, det kanske bara fanns Trabanter. Jag vet
det
inte.
Fanns typ bara Trabantbilar.
Ja, det var väl som man fick stå i kö i många år för att få en Trabant. Men den här mannen då jobbar då för Stasi, så de har väl kanske haft Trabant tidigare. De har en slags Pimp My Ride Trabant.
En Trabant-gräddfil.
Ja, men också Trabanten är lite fina. Ja, men så åker de. Sonen är jätteorolig. Han är liksom arg på sin mamma. Och pappan säger nu, var modig nu. Och så står mamman och väntar. Jag börjar grina så jävla mycket. Hon står på, utanför det här rebet och väntar. Man förstår sonens där. Ja, man börjar ju fundera kring det här med barn som har vuxit upp med liksom dunderalkoholiserade föräldrar. Våra barn, dina barn och mina barn har ju vuxit upp med lulliga föräldrar.
Med föräldrar som har gurglat whisky och svalt i hemlighet.
Ja, men då var det lite lulliga ibland. Ja, men i alla fall. Men det här är då riktig alkoholism. Och så springer han ut då, eller pappa säger, nu måste du ut och möta mamma. Och mamma står där och är naturligtvis livrädd. För hennes, det största sveket är ju sonen. Bara det är ju sorgligt. Man ser liksom henne och hennes nervositet. Och sonen är irriterad. Så springer han upp till henne. Hon vågar liksom inte riktigt krama honom. Och först säger han bara så här: hej mamma. Och då är det liksom inte riktigt laddat med massa kärlek. Nej. Sen väntar kameran en sekund. Sen tittar, liksom, ser man honom i bild igen och säger han: mamma! Alltså bara, och du, ja, du förstår nyansskillnaden lite i det här. Att de ligger i scenen, går två gånger. Det första mamma inte så mycket. Men sen kommer återföreningen, kärleken mellan ett barn och en mamma. Det är så jävla bra bara. Det är lite, jag vet inte ens alls om det där går fram. Men det, då blir, på ett sätt blir man också sugen på att göra film och serier och allt vad det är. Men jag känner, skulle du och jag som står där som stressade individer ta den där scenen ett par gånger och göra det där? Jag vet inte. Kan du se framför dig den här
scenen? Men först säger han alltså mamma på någon slags lite autopilot, så som jag skulle kanske sagt.
Ja, men han är nervös och det är liksom nervöst. Och så, han går ju fram till henne, man fattar. Han undrar vilket skick hon är i. Mm. Mamman är naturligtvis rädd. Hur arg är min son på
mig?
Men,
och sen då när han har stått med henne några sekunder, då ser han igenom liksom åren som har gått, sveket etc. etc. Och han ser, det är ju faktiskt mamma.
Ja, men mamma är alltid mamma är alltid mamma och nu är hon inte full.
Ja, men först är det bara som att liksom han säger mamma som en titel nästan, och när han då liksom, när de kommer nära varandra efter de här två sekunderna, den här andlösa tystnaden, då är hon också en mamma, hans
mamma.
Det är
så jävla bra.
Jag försöker, vet vad, hör du att jag försöker liksom hjälpa den här scenen nu gentemot lyssnarna som precis som jag förmodligen inte har sett den, men det låter gripande.
Jag har också jävligt dåligt självförtroende när jag säger det. Det är svårt att berätta det här på det här sättet. Det är så jävla dåligt självförtroende idag gentemot dig.
Ja, men det ska du inte, vad fan, det har du inte egentligen.
Du och Emil sitter och skrockar åt att jag tittar på Vice.
Vad fan tror du?
Ja, men det var fan, du kan väl någon bara ge den en liten chans. Jag tror att du kommer att älska den. Och det kan jag rekommendera till alla, jag tror till och med den ligger på SVT Play. Ja, men ibland, för jag har ju plötsligt börjat se mycket mer drama och överhuvudtaget massa mer liksom fiktion nu. Liksom lite tröttat ibland på dokumentärer. Jag vet inte om det var liksom Last Dance som till slut blev en utlösande faktor, att jag känner, som du säger, man vill bara vila i den där jäveln. Det är slött på något sätt. Det är, ja. Man tar inte med sig så mycket från den där.
Men det är lite benzodokumentär. Det är liksom som att man bara får liksom lite lugnande. Nu känner jag igen mig, han känner jag igen, han. Och just det där, han känner jag igen, hon känner jag igen. Vad skönt, ja, men det här känner jag igen mig. Här kommer jag inte lära mig någonting nytt, spelar ingen roll. Det är lite onanistisk konsumtion.
Ja, men och jag tittar på så jävla mycket idrott som du vet tidigare, mer än dig. Och när det nu inte finns att tillgå, så har det blivit lite mer drama och så vidare. Men känner kanske det är jävla nyttigt, har jag tänkt på, för det, vad mycket människor det finns som så här, gör grejer som man själv inte riktigt är kapabel till, eller eventuellt skulle vara kapabel till om man verkligen liksom kämpade.
Men det är
för
härligt, det är som, får jag citera Bob Dylan nu för en, jag har inte mer än 100 avsnitt kanske, what else can you do for people but inspire them, har han sagt någon gång, och det tycker jag är något av det finaste ändå. Det är precis det, kan man inspirera någon till någonting, då förutom kanske då seriemord och så vidare, men liksom då är det finaste man kan göra för någon. Och om de här tyska och italienska serierna får dig att inte bli handlingsförlamad utan inspirera, då är det ju
precis,
toppen.
Det är inte så att man får jättedåligt själv förtroende, men känslan är ändå bara att, jaha, hur gör man det där då? Så nämner du Bob Dylan, det känns som att han har, liksom är väl den kulturella ikon och det mest så här vidimerade geni som har jobbat snabbast ändå, känns det som.
Det kan ju vara en tröst för dig, alltså, om du känner ångest för det, om det här kan bara bli bra för att man lägger mycket, mycket tid på det. Det finns ju en klassisk historia, vi har säkert dragit den här någon gång, men när han sitter i en jävla taxi med Leonard Cohen, som också är någon slags geni, och då frågar Bob Dylan Leonard Cohen: jag tycker om din låt Hallelujah, hur lång tid tog det för dig att skriva den? Och då svarar Leonard Cohen: oh, the better part of 2 years, eller något. Han skrev 24 verser och han filade och filade och filade. Så svarar Leonard Cohen, han känner, jag måste ju returnera den här komplimangen: jag gillar din låt Forever Young, hur lång tid tog det för dig att skriva den? Ja, kanske 7 minuter, svarar Dylan. Vilket förmodligen också är sant, för att han jobbar på ett helt annat sätt. Och det, man kan ju vara sån också, Filip.
Varenda historia du berättar om Dylan framstår han som ett as. Finns det någon historia där han inte är ett as?
Ja, men det är också, han är ju as på ett härligt sätt där. Han sitter ju med sin Emil Persson och skrockar.
Nej, men vet du vad han är? Han är både Emil Persson och Fredrik Wikingsson i samma person. Ja, okay. Han skrockar för sig själv. Vi är denna vecka sponsrade av Folksam, och det här handlar om långsiktigt sparande. Det är ju många som har svårt att komma igång med sparande, känner igen mig själv i det där. Och det handlar då, om man ska uttrycka sig på ett vackert sätt, så handlar det om beteendeekonomiska hindret.
Ja, men det finns ett klassiskt då marshmallow-test som gjordes i USA i början av 60-talet. Det var då ett gäng dagisbarn som skulle då försöka kontrollera sina impulser. De fick då sitta för sig själva med en marshmallow. Om de väntade med att äta den där jäveln så blev de belönade med en till. Och den tid som barnen lyckades vänta visar då på hur lång tid barnet hade förmågan att skjuta upp något gott för att få en ännu större belöning senare. Men de flesta barnen trycker ju bara i sig skiten direkt. Så är ju vi som människor, barn som vuxna, man vill gärna ha belöningen nu. Man ska ta kontroll över det här då och göra sig själv en tjänst och tänka, vad kan jag göra för mig själv idag för att hjälpa mig själv i framtiden? Och här kommer ju då Folksam in i bilden. Kontakta någon av Folksam certifierade rådgivare eller räkna i den här räknesnurran då som vi har pratat om flera gånger i podden. Gå in på folksam.se/pensionssparande. Vi säger stort tack till Folksam. Vi är en vecka sponsrade av våra kära vänner på ATG och vi ska berätta att mellan 11 maj och 7 juni så kan föreningar runt om i Sverige ansöka om stöd hos något som heter ATG Drömfond. Det är då ett initiativ som främjar projekt som bidrar till ökad inkludering. Föreningslivet är ju fantastiskt där. Det finns ju många sätt då som människor då kommer från andra kulturer. De känner sig plötsligt inkluderade. Det finns ett sammanhang då att gå till. Fyra föreningar väljs sen ut, får ett besök av Foppa som är ambassadör och en check på 50 000 kronor, och sen får då svenska folket vara med och rösta om vilket av de här fyra initiativen som ska få ytterligare 100 000 kronor. Det här är bra grejer.
Jag har ju själv varit med om det här eller upplevt det här på allra ett väldigt konkret sätt. Vi gjorde ju då en dokumentärfilm som heter Trevligt folk om hur ett gäng då somaliska killar startade sitt lands första landslag inom vilken sport som helst. Det blev bandy och hur då hela liksom bandyidrottsrörelsen i Borlänge ställde upp. Och det här projektet, det lever ju fortfarande och har betytt något för integrering och inkludering i Borlänge. Så jag är väldigt glad och jag respekterar ATG väldigt mycket för att de ser de här frågorna och att de har dragit igång den här drömfonden då. Vi säger ett stort tack till ATG. Den här känslan av frustration dock som dyker upp när man ser saker och ting. Och jag antar att du, även du kan känna igen dig i en frustration av helvete vad bra. Både, man blir både inspirerad och frustrerad eftersom du och jag ändå opererar i någon slags innehållsvärld. Så när man då, jag blir ju inte lika så här frustrerad om jag ser en... Men låt säga en Tegnell och man känner helvete vad smart han är. Så är det inte nedslående på det där sättet att... Det där borde jag också lägga ner tid på. Det är för sent att bli epidemiolog. Så är det bara.
Ja, det är tur att du inser det.
Men när jag ser Godmorgon, när jag ser Weizensee, när jag hör den här historien om då Bob Dylan. För det Leonard Cohen säger, det är bara tragiskt att han har hållit på att jobba i 2 år med en låt.
Ja, fast det är också ett mästerverk.
Han är så jävla medveten om att det är coolt att säga det. Är han den största posören musikvärlden har haft, kanske?
Leonard Cohen?
Ja.
Jag vet, det finns ett otroligt klipp från någon turné tidigt 70-tal när han har tagit LSD på någon konsert och sen så vill publiken inte att han ska gå hem. Han har gått av scenen. Han är klar. Konserten är över. Men publiken, de vägrar liksom acceptera det. Och de fortsätter bara applådera liksom kanske i 30 minuter. Och så sitter han och gråter backstage för att han är både hög på LSD och lite liksom omtumlad av det, säkerligen. Och nej, men folk, nej, men de köper inte att du inte går ut igen. De köper inte det. Och så går han ut igen och de där tårarna backstage, då vet han om att det är ett kamerateam i logen givetvis.
Oj, vad han vet det.
Ja, men han är också hög på LSD så han kanske också är lite snurrig ju. Det är inte så, ja, jag vet inte, men visst är han en posör, men det är det många
han som... är också en människa som om ni hade varit jämn gamla och liksom gått på efterfester i Stockholm i början av 2000-talet, då är det en sån människa som ständigt hade brädat dig. Du hade hatat honom för att han liksom var lite coolare. Och så, ni hade båda haft med gitarrerna. Gud. Ni hade slagit som gitarren och, eller ni hade inte slagit som gitarren. Han hade på håll suttit och tittat på dig när du sjöng Angie för någon tjej och suttit med sin Emil Persson och skrockat innan han sen då tog gitarren.
Jo, men det är ju en bissa, helt jävla löjlig jämförelse. Jag har väl aldrig utgett mig för att vara i han skulle ju egna låtar.
Jo, men jag menar mer det här poserandet som då kan vara väldigt gångbart på, ja. Du var ju liksom oposerande för du bara skrek rätt ut. Körde över folk, tvingade dem att lyssna på inte sällan då Angel Rolling Stones eller den här Stefan Sundström-låten du alltid spelar.
Någon näktergalen.
Näktergalen är jättefin. Vi avslutar podden med den, tycker jag. Den är så jävla.
Den spelade du alltid.
Jag lärde mig plocka den på gitarr. Jag tyckte det var så jävla effektivt. Jag tänkte, genom att jag kan plocka den här på gitarr och liksom spela lite fingerspel och inte bara hamra ackord, då kommer det framstå som att jag är en ekvilibrist på ett sätt som de andra låtarna inte tillåter riktigt.
Ja, och så kommer du att framstå som oemotståndlig i kvinnornas ögon.
Så var det inte alltid.
Men apropå, nej, men så säger jag, är ju inte frustrerad när jag ser människor som är väldigt kompetenta inom ett område jag aldrig skulle så här, ens få för mig att gravitera mot. Sen finns en annan typ av frustration. Det här är, det är märkligt det här också. Dåligt självförtroende, ja. Men så här, jag såg, och det var några dagar sedan, kanske några veckor sedan till och med, tog en skärmdump från DNs hemsida. Mm-hmm. Där jag hade signat upp mig för DN. Det står på DN.
Är det lagligt att ta skärmdumpar från DNs hemsida?
Va?
Nej, jag skojar. Att det skulle vara någon slags fildelning som Peter Wolodarski skulle kunna reagera på. Det var ett skämt.
Ja, nej, men alltså, så signar jag upp.
Vet du vad jag är ganska bra på? Jag är fan bra på att lura människor att jag är allvarlig när jag inte är allvarlig. Det där trodde du på. Jag har ett bra tonläge. Det är det enda skådespeleriet jag är kapabel till.
Ja, men en viss typ. Du skulle nog kanske... Du borde liksom lätt något program. Blåsningen hade du varit bra på.
Ja, det hade jag fan gjort ganska bra.
Men då tar jag en skärmdump på det. Jag tycker det är den bästa lookaliken jag har sett i hela mitt liv. Okay. Och då har ju både du och jag ägnat en hel del tid åt att försöka hitta lookalikes.
Ja, men du har varit väldigt duktig på det, måste jag säga. Det lägger mig helt.
Om du är bra på att blåsa folk, håller med om att jag är ganska bra på lookalikes.
Det ger dig till 100%. Alltså, att du har dåligt självförtroende går du in i den här anekdoten med. Överraska mig då, eftersom du är så duktig på det.
Ja, men det är det jag ska komma till. Jag vet precis varför jag har dåligt självförtroende. För du kan vara då ganska kategorisk i din bedömning av något jag säger. För det här hade jag velat gjort till innehåll i den här podden. Men jag vet att när jag nu berättar om vad det är för typ av lookalike, så vet du vad jag gör nu? Jag skickar över den här bilden till dig, så ska du själv få se.
Ja, okay.
Jag tror att du kommer se vem jag tycker att den här människan är lik. Jag drar över den nu, så får du.
Ja, okay.
Då har du fått den ännu.
Vänta en sekund bara. Så,
ser du vem det där är?
Jag vet vad jag ser precis innan här. Du har precis nu fått ett mail, bara också lustigt. Satt idag och lunchade på en restaurang där Anders Tegnell dök upp. Tänkte mig att han skulle gå för något vegetariskt alternativ, men det såg ut att bli charkpizzan. Oväntat nog, säger den här Filip som har mailat in. Tycker jag är lite intressant på något sätt att
oj,
det finns en bild,
oj, oj,
hos allmänheten.
Oj, oj.
Apropå lookalikes och auror lite grann. Ja, men att man utgår från att han är någon slags vegan då eller
oj,
något
oj,
sånt.
Oj, men det där är ju där kliver ju jag in med min expertis. Absolut. Ja, men så där, vad heter han som skrev det här mejlet till oss?
Han heter Filip Lustig nu.
Fan, vad tacksam man är, och det är nästan nu mer än någonsin, så tycker jag det kommer jävligt bra klipp och man uppmärksammas på saker och ting. Bland annat fick jag då idag, som jag helt hade missat, eller om det var igår, att den här Double Rainbow-mannen som du och jag träffade när vi var i Yosemite, han 2010 tror jag det var, så la han ut ett klipp när han då blir helt golvad. Han kanske också är hög på LSD, vad vet jag, åtminstone på gräs. Men när han då sitter i sitt mobile home i Yosemite, som är vackert, blickar ut över någon liksom slags äng eller någon skog, och så plötsligt tornar då två stycken regnbågar upp sig.
En double rainbow, precis.
Ja, jag visste inte att det var så jävla unikt. Men han skriker och, it's so bright, what does it mean? Och sen hade, jag tror, det var väl bara 8, jag läste någonstans att det var 800 liksom, 800 tittningar när då Jimmy Kimmel får det där klippet skickat till sig av någon kompis. Och ja, rätt vad det är så är det väl liksom 50 miljoner människor som har sett det. Och den här Paul L. Vasquez blir en superkändis. Och vi hälsar bland annat på honom.
Hälsar ju på honom då. Och det var ju, han var ju en fin person. Och det, vi ska väl liksom inte sitta här och vara helt bestört över. Så, han gick ju bort. Jag tror han gick bort i covid för att han skaffade det. Och han gick ut och sa, jag tänker inte söka hjälp. Det finns andra som behöver det mer än jag. Så, men, ja, han var väl en enstöring.
Ja,
liksom.
Och det som var underliggande sjukdomar och hit och dit, ska jag inte säga någonting om. Men när, vid en viss punkt i livet gick han då upp 200 pounds. Vilket är ju ja, 100 kilo.
Typ 100 kilo.
Men jag vill bara säga det. Nu hade han gått ner 180 pounds för att han då skulle bli en, eller har blivit då någon slags liksom MMA-utövare, gått en match. Och det finns ju något tragiskt i det naturligtvis, att hur han ska klamra sig fast i rampljuset kanske, och jag vet inte om det kan ha spelat in. Låt oss, ja, Låt oss hoppas det kanske, eftersom man hela tiden...
Ja, men det var ju fint att träffa honom. Men jag träffade en person som helt går all in på den typen av livsstil som han gjorde. Och sen, för er som har sett det här avsnittet av La Bamba, som det hette, jag tror att det var episod 7 kanske.
Meningen med livet, tror jag.
Meningen med livet skulle vi utforska. Och då han var en sån person som tyckte sig ha hittat det, vi åkte och besökte honom. Det var ett lite sladdrigt avsnitt, tror jag. Markus Krunegård tror jag var inslagsproducent den gången. Det kanske bidrog till sladdrigheten, vad vet jag. Men då fick du också då en hashkaka av denne Double Rainbow Man som du sen lurade i mig precis innan vi skulle in på ett silent retreat. Och det här klippet blir vi påminna om då och då, för att jag trycker i mig den här kakan, vet ju på riktigt då inte vad det är. Jag tror att det är en vanlig brownie, jag behöver lite socker. Då säger jag, har du något mer? Och då säger du, nej, du ska nog inte ha något mer. Jag fick nämligen det där av Double Rainbow Mannen. Och sen kan jag liksom inte stoppa det här huset, du goffar i det också. Och sen är det en tickande klocka då. Vi måste träffa en familj som har ett silent retreat. Vi kommer inom kort att bli väldigt, väldigt höga. Vi är ovana, både du och jag, på såna här edibles som det här är då. Alltså cannabis i matform. Och då, ja, det ruset vi fick där är ju det mest potenta jag någonsin har varit med om, tror jag. Och det blev ju...
Det resulterade faktiskt i något av... Det är lite... Det är vår hallelujah på något sätt.
Ja, men exakt. Bob Dylan skulle träffa oss. Hur lång tid tog det för er att spela in det där klippet? Ja, det tog väl typ liksom 11-12 minuter. Det är typ oklipp nästan. Och jag minns att jag försöker komma ut genom en dörr. Det går inte att öppna dörren. Jag är också livrädd för alla som har varit höga eller till och med fulla i ett sammanhang där man inte får vara hög eller full och försöker dölja detta. Vi kan ju relatera då till känslan av, jag försöker mörka detta, det är så jävla svårt för det här är så fnissigt. Det är en ganska universell känsla som jag tycker gjorde det här klippet ganska kul.
Ja, men ganska kul. Jag måste säga, det är sällan jag sitter och bara basunerar ut stolthet för grejer vi har gjort. Men det där blev jävligt, jävligt kul. Vi blev till och med uppringda från liksom någon slags officiell, om det nu finns så, marijuana-organisation i USA som liksom klappade oss på axeln och säger att you guys were bold.
Ja, men de frågade också om vi vill bli någon slags sponsorer för detta i Sverige. Så det är inte riktigt, det är inte det klimatet i Sverige överhuvudtaget. Men jag minns också när inspelningen var slut, vi fick faktiskt ett mail bara från vecka sedan av någon lyssnare som sa, kan ni inte berätta om den här liksom hashkaka-incidenten på ett silent retreat? Hur mådde ni efteråt och så vidare? Och jag minns bara då, det här framgår ju inte av inslaget, att du skulle flyga någonstans till Las Vegas eller något och gå på någon fest, och jag och teamet, och det här säger jag inte för att jag gillar att understryka att jag hänger med teamet, men vi bilade då från det här silent
retreat. Fan, så det låter ändå. Jag åker till Vegas direkt från inspelningsplats och du bilar med teamet, visst?
Ja, men det är också något här, du flyger hög till Vegas då, men att jag sitter i bilen med teamet, och det som händer är att vi bilar då i 6 timmar från det här norra Kalifornien ner till Los Angeles där min familj väntar, och det gäller då att nyktra till lagom till att jag träffar barnen. Men då lyssnar jag då, tvingar lyssna bilen på R. Kelly-låten The Storm Is Over. Jag tror att det är 6 timmar i rad, alltså den var på repeat i 6 timmar, för den låten gjorde mig trygg då på något jävla sätt, och den är ju också magisk.
Men jag ska bara säga, jag ska återkomma till lookalike, jag ska återkomma till allt, men det jag sa, vi uppskattar verkligen, det är så, det här har vi sagt kanske varje vecka i 10 år, men det är så jävla härligt när folk skickar in små, det kan vara trivia, det kan vara länkar, det kan vara liksom
Tegnell sightings och så vidare.
Ja, och så vidare, va? Och det var då någon som skrev bland
annat. Och ni mejlar alltid till podcast@podff.com.
Ja, det var någon som då hade skrivit då om Paul L. Vasquez som dog då, Double Rainbow-mannen. Och även då som du refererar till, en Philip som skriver att han hade sett Tegnell på en pizzeria. Det i sig särskiljer honom, tror jag, från andra statsepidemiologer, om jag får tillåta mig själv att vara så fördomsfull. Men då skriver den här killen att han hade förväntat sig, det är jätte, jag uppskattar som fan att Philip skickar det här mejlet, men han skriver då att han hade förväntat sig att Tegnell skulle beställa någon slags vegopizza.
Ja, men det är som att han tror att Tegnell och Greta Thunberg, jag tror att många människor kanske då, liksom, de här två ikoniska figurerna som har kommit från ingenstans, blivit väldigt, 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 väldigt kända i världen till och med, framförallt Greta såklart, men Tegnell i någon mån, eftersom han är en symbol för den svenska metoden. Men det är liksom inte samma person, det är inte samma skola överhuvudtaget det här.
Jag hade aldrig gissat på vegopizza. Tvärtom, det här är en man som när han kommer hem sent på kvällen, öppnar kylen, liksom sliter upp ett paket med prickig korv och bara vräker i sig prickig korv.
Ja, ja, verkligen.
Vissa så här läkare och sånt är väl jättehypokondriska naturligtvis och lever perfekt. Känns inte riktigt så med Tegnell. Han har det är så här, nej, något måste jag unna mig, och just kött, nej, det kommer jag aldrig kompromissa med, samtidigt som man inte gör ju någon grej av
nej,
det.
Men kommer in på en pizzeria så tänker jag, det är gott med lite kött och så kör jag. Det tror jag. Och det här är inte ditt sätt att, då, att tvåla till den här snälla Filip som har mejlat in den här observationen, utan det är väl då vi började med att prata om din ganska goda förmåga då att ringa in människor, både vad gäller auror och lookalikes. Det var där vi kom
jag
från.
Jag tror aldrig jag golvat dig så mycket som när vi är på tåg på väg upp till Luleå i programmet Får vi följa med. Lite walk down memory lane idag, det får vara så. Men då är det någon kille som går runt och så bär någonting. Jag vet inte vad det är, om det är någon jävla
bord,
det, ja, ett bord som man bär runt på tåget. Och jag ser honom komma och så säger jag till dig någonting. Jag vet precis vad den här mannen jobbar med eller någonting. Så säger jag till honom sen, du vill pastor i missionskyrkan va? Och då säger han, vet du vad? Det är precis vad jag är.
Nej, men jag
är
knäböjer. Jag har liksom inget skrock att komma med här. Där är du. Det finns andra människor som är kanske bättre än du att ställa sig på en stand-up-scen och dra skämt och sådär. Men att i stunden se människor och ringa in dem, ja, men det blir lika delar fördomar såklart. Man får se upp med sig själv, man ska vara nyfiken på människor också. Men du är väldigt duktig på att hamna rätt tidigt.
Då ska jag säga, då har jag då gjort en skärmdump på dn.se. Jag ser den här, håller mig från att mejla den till dig. Detta har inte med att jag har dåligt självförtroende och är rädd att du och Emil Persson ska skrocka. Nej. För här är jag självförtroende, jag vet att ni kommer tycka att det är jävligt kul. Men det är bara, av någon anledning glömmer jag det. Nu har jag då skickat den här bilden till dig. Och det jag känner som sagt, innan vi avslöjar vem det är, det är att jag ser frustrerad för din så jävla bra lookalike. Den personen som jag har skickat en skärmdump på är inte alls känd. Men personen, den personen är lik. Nej. Är ganska känd, omhuldad, uppburen, kompetent och så vidare. Men han är liksom inte tillräckligt känd hos de breda folkmassorna för att jag ska kunna göra en grej om det.
Jag förstår, du upptäcker någonting som i din värld är av yttersta kvalitet. Det är 5+, det är liksom,
men det är golvande.
Det är golvande. Och du känner då en frustration. Du mår väldigt dåligt om jag tolkar det rätt. För det går inte riktigt att göra någonting av det här för en annan publik än typ dig och mig.
Så här är det liksom, det om vi hade gjort, och du kanske vill närma oss vem det är. Hade det varit julfest på Sveriges Television och du och jag hade hyrts in för ett företagsgig för att skrocka.
Ja, men vet du vad, jag förstår precis vad du vill. Jag har sett den här skärmen, du har skickat den till mig. Jag förstår vem den här personen är lik. Vi ska säga först,
tycker du att det är en bra lookalike?
Alltså jag var tvungen att kolla 3 gånger. För att den personen som är då en så att säga vanlist på bilden, det är en rektor på en skola i Skurup som då har stängts av. Och det handlar om slöja i skolan och slöjförbud och hit och dit sådär. Han heter då Mattias Lidholm.
Skurup är väl ett samhälle präglat av en viss
Sverigedemokraterna,
typ av...
absolut, ja. Han har då ifrågasatt det här slöjförbudet då i skånska Skurup, och när han gör det så blir han liksom bortforcerad från skolan, har det snackats om. Så han har varit lite i ropet. Jag vet vad, jag har ju sett lite bilder på honom, jag har läst artiklar om honom. Jag har inte riktigt tänkt på detta.
Du kan ha sett den här artikeln, du är väl ändå inne på dn.se. Jag antar att du var inne på dn.se den dagen då den här bilden publicerades.
Jag är väldigt mycket av en papperstidningsmänniska, ska du veta. Morgon, den rutinen är viktig för mig att få den där. Pappa behöver gömma sig bakom en papperssköld på morgonen så att barnen inte kan rucka.
Den här bilden fanns garanterat i DNs pappersupplaga också.
Ja, och den har gått mig förbi, och det är därför jag uppskattar vänskapen med dig så mycket. För när jag ser den här nu via dig, skärmdumpad och över mig.
Håller du med? Jag vill hävda att det är en av de 3 bästa lookalikesen jag hittat i mitt liv.
Ja, ja, den är otrolig, men vet du vad? Det betyder ingenting. Jag förstår din frustration.
Ja, men det var ju därför. Ja, men där kommer också mitt dåliga självförtroende in. För jag tänker, det där kan jag inte ta upp.
Nej,
det är en
men
sak.
Självförtroende hit och det spränger. Det som är intressant här tycker jag, i något slags halvgenerellt perspektiv, det är liksom, när man springer in i någonting som har hög kvalitet.
Det är av yppersta kvalitet, yppersta. Inom en specifik humorgenre.
Men det går inte att göra någonting av det. Det är så här.
Håller du med om det?
Ja, men jag förstår din frustration till 100%. Jag vet inte vad det är för typ av innehåll i podcasten egentligen. På ett sätt är det kanske intressant. För det ska jag säga då, vem jag tror att den här personen är lik.
Du tror väl inte ens, eller hur?
Nej, jag förstår. Att rektorn Mattias Lidholm är på den bilden du har skickat till mig nu. Han är Jan Helin. Han är då SVT-chefen Jan Helin, tidigare chefredaktör på Aftonbladet. Och bara när jag säger det så märker jag liksom hur oktanet...
Du kroknar.
Men jag kroknar. Oktanet på den här podcasten liksom sjunker några snäpp, några procent. För jag vet, men det är inte ett namn som är gångbart för lookalikes. Det är inte intressant att någon är lik honom. Du pratar om SVTs personalfest. Knappt där skulle det vara intressant. Och det säger någonting.
Lite skrattade det rivit ner, tror jag. Lite skrattade.
Jo, men det är kombinationen, den här rektorn då som kämpar på med sin grej. Han är lik Jan Helin. Det är inte klokt vad lik han är
i dessa tider. Man hade velat människor som är i ropet. Inte vet jag, man hade hittat människor som är lik Pernilla Wahlgren. Norén eller du vet någon annan människa som är stor just nu, absolut Tegnell givetvis.
Ja, det här är ett fynd som det inte går att göra någonting med.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Tradera, Sveriges största cirkulära marknad. Vi har ju många gånger pratat om vår kärlek till Tradera som är äkta, så är det. Det är något fantastiskt med det här att man kan sälja grejer och man kan köpa grejer. Så man bidrar ju till en värld som på sikt då blir lite bättre. Det är klimatvänligt att surfa runt på Tradera och välja att köpa grejer.
Ja, men det är också, jag vill klargöra detta. Det är också väldigt kul att göra detta. All den här duktigheten som finns omkring en blir ju lite mindre intressant om den inte också är härlig, om det finns liksom något kul.
Du har, Fredrik, får jag säga det, du har förändrats i grunden.
Men det har jag verkligen, och det tackar jag verkligen Tradera för. Vi säger stort tack till Tradera. Vi är en vecka sponsrade av Foodora som alltid finns där för dig. Det är ju väldigt, väldigt speciella tider nu då, som alla vet. Och det är krångligt att gå på restauranger. Ska man göra det, ska man inte göra det, känns lite osäkert. Samtidigt vill man ju då stötta restauranger. Det är också jävligt gott med restaurangmat. Den smidigaste lösningen är ju att beställa hem mat från restauranger. Då stöttar man restaurangbranschen, man får den här goda maten. Och man får dem via appen Foodora.
Ja, jag ska säga, det är ju det där. Det är många branscher som lider nu. Och man tycker ju synd om alla. Och det kan vara lite så här besvärligt att bara lyfta fram restaurangbranschen. Men samtidigt är det ju så. Fan, livet har utspelat sig på restauranger. Man har träffat kompisar man där. Du och jag har kommit på filmidéer och tv-idéer där. Man har träffat kvinnor där. Allting har utspelat sig där, nästan. Och därför vill man ju verkligen stötta dem och se till att de finns kvar när det här jävla viruset inte finns längre.
Ladda ner appen och beställ det du är sugen på. Har du inte använt Foodora eller online-pizza tidigare, så får du 75 kronor i rabatt på din första beställning med koden Filip och Fredrik som ett ord. Den är giltig till och med 6 juni 2020, nationaldagen. Vi säger stort tack till Foodora.
Det finns ju inget värde i det här fyndet. Det är som den här, du vet, det finns någon dokumentär återigen som jag ändå tyckte var ganska bra, om ett gammalt par på Manhattan som var lärare, tror jag, men i alla år gick runt på massa vernissager och upptäckte då konstnärer i ett väldigt tidigt skede av deras karriärer. Mm. Och när de sen dog så visade det sig att de hade ju liksom en samling som var värd kanske en miljard, eftersom de hade köpt tavlor så tidigt med sina lärarlöner, så att säga. Och den där känslan av att så här, ha hittat något som borde vara värt miljarder. Mm. Det är alltså just för att det är av yppersta kvalitet. Det här ringar in när det liksom lookalikes är som bäst. Det är liksom separated at birth nivå på det här, eller hur?
Ja, men separated at birth.
Men det finns inga pengar i det.
Det var tidningen Spy som var först i New York på 80-talet, som var först, tror jag, med lookalikes som ett fast återkommande moment. De kallade det då separated at birth, det vill säga det här är tvillingar. De bara gled ifrån varandra på BB. De vet inte ens om att de är tvillingar, men ser ni vad lika de är varandra? Det är klart att de var separated at birth.
Vet du vad som kom sen? Efter separated at birth, vet du vilken tidning som sen publicerade lookalikes som du och jag var oerhört fascinerade av?
Var det Lika som bär?
Nej, den kom också. Det var tidningen Loaded som var liksom såhär, en tidning som idag, jag vet, den hade ju varit så bespottad så att det går inte att förstå. Men det var en så kallad,
väldigt grabbig.
Det var en grabbtidning från England. Det var ju nästan bortom grabbig. Det var nästan så kvinnohatare. Jag vet att en av våra kompisar, Kiki Norman, var det inte så att hon ställde någon på en presskonferens, nu, hon är i journalisthögskolan med dig, nu driver hon, tror jag, en tidning som heter Daisy Beauty eller någonting.
Om skönhet, ja, precis.
Ja, skönhet. Men hon ställer någon fråga, chefredaktören heter James Brown, var det, får jag fråga, var det taget eller?
Ja, kanske faktiskt.
Ja, men han var ju en galning, utöver att han liksom skrev öppet om kvinnor och objektifierade kvinnor, så hade han väl någon lista också över så här, världens bäst klädda män, ja, och han lät då liksom, jag tror Rudolf Hess vann, den gamle nazisten.
Ja, vilket i England då, det är ju typ av 40 år efter andra världskriget, massa, men det här var ju på 90-talet, så att folk blir galna. Jag tror att han fick avgå faktiskt av det. Det var
liksom Norman då, för det var så stort så att han kom till, den var liksom så stor så att han höll någon slags presskonferens. Det var väl så här, du vet, tidningsutgivarnas dag eller någon sån här konferens. Han var inbjuden som
publicist.
Exakt.
Loaded chefredaktör och publicist chefredaktör flygs in då som ett exempel på media i tiden. Han är coolast på hela den här konferensen. Det är lite som att vara Greklands bästa bandylag, det vill säga det är inte speciellt mycket coola.
Men det är liksom före jämställdhetsfrågor på något sätt var riktigt mycket på tapeten, ja, i Sverige, ja, ändå, ja, får man
så han satt där som en slags total ett S i leken helt enkelt. Och Kicki är där. Jag minns inte exakt vilken typ av fråga hon ställer. Hon ställer en ganska sån där bra fråga om bara
lite liksom, kritisk va, lite kritisk.
Kanske var hon lite kritisk till Lodis kvinnor, så jag vet inte, Kicki är inte så politisk. Jag vet inte det var någon fråga, men då stirrar han bara på henne länge innan han svarade. Och så sa han bara, "You're a woman, aren't you?" Vilket, och sen hade han inget mer att säga. Det är så jävla märkligt och grisigt.
Det är inte bara märkligt, det är så grisigt. Tänk att svara det idag.
Nej, det hade inte flytt.
Och det är intressant ändå när man tänker så här, tidsspann. Är det där 20 år sedan kanske?
Ja, det är nog 25 år sedan.
Ja, det är så länge sedan. Men skitsamma, men hur att det där var möjligt att säga. Att James Brown vågade säga det. För jag tror inte att han hade vågat säga det idag.
Nej, om man hade varit någon slags totalt rättshaveristisk person möjligt.
Men de hade då i tidningen Loaded-magasinet. Och det var ändå kul. Då hade de något som heter porno-likes.
Just det.
Det vill säga kända människor som var lika porrstjärnor, och det var då skärmdumpar.
Om de hittade skärmdumpar eller stillbilder från porrtidningar eller filmer då, där då skådisarna råkade vara lika. Det var inga montagestand, de råkade vara lika då, kända människor framförallt.
Ja, och det var i grunden inte, det tycker jag inte var så jävla grabbigt. Det tycker jag snarare var att ta lika som bär eller separated at birth-greppet till en ny plats.
Han ska också säga, en sista sak om James Brown var att han startade tidningen, efter han lämnade Loaded så startade han tidningen Jack ett kort tag, som i sitt första nummer hade liksom 8 sidor som var idolbilder som man då kunde klippa ur om man ville på olika berg. Det vill säga att de hade kanske K2 som man då skulle klippa ur och
sätta upp på väggen. Han hade ju kvaliteter. Han hade ju din begåvan.
Ja, men det är ju en rolig idé. Jag vet inte vad man ska, ingen klippte väl ur den där. Men när man ser en tidning och bläddrar in och säger, här får du 8 sidor idolbilder på berg, här är Matterhorn. Ja, då förstår man att redaktionen har haft kul när de har spårat fram det, och det kan också ha ett värde.
Ja, men det vittnar väl om den positionen han då hade i England, och att investerare var beredda att så här, låta honom flyga fritt på något sätt.
Ja,
men det där,
ett kort tag innan
Pornolikes än idag, så tycker jag så här, det där har jag inget problem med. Pornolikes tycker jag skulle kunna placeras på liksom Aftonbladets kultursida lika gärna.
Ja.
Men där var det också, det var ju kända skådisar som var lika porrskådisar. Det jag nu sitter på, det guld jag nu sitter på, har inget värde.
Nej. Det är ett fynd som är 5+, som saknar värde.
Ja, men det är motsatsen till att titta här, det här är någon som går in på den här drömhistorien, någon som, det var fan väl en dokumentär om det också, någon som går in på något så här loppis någonstans i du vet Midwest i USA, plockar fram en tavla. Ja, det är lite Jackson Pollockig är den, men det är klart att det inte är en Jackson Pollock. Sen när de här personerna dör eller någonting, så är det någon som hittar den där på en vind och inser, ja men det är ju en Jackson Pollock och den är värd flera hundra miljoner.
Det
är inte så att någon kommer att hitta min dator när jag är död och så bara hittar de den här Janne Helig lookalike och tänker, den här är ju värd miljarder.
Nej du, men du kanske ska spara för säkerhets.
Det är liksom ett loppisfynd som aldrig kommer stiga i värde.
Nej, det kan vi slå fast med absolut.
Ja, även tjej, skulle Janne Helin bli statsminister?
Nej, det spelar ingen roll. Det finns inte ett enda sätt. Ja, inte vet jag. Om så här då, om Mattias Lidholm, inte vet jag, han skulle börja jobba med Jan Helin, kanske gifta sig med Jan Helins fru, så det blir en pikant detalj. Jan Helin är lämnad för en man som ser ut
eller
precis
som honom. Eller de kör någon slags wife swap
grej. Ja, Jan Helin och Mattias Lidholm kör en wife swap grej där de då liksom, och deras fru är också lika varandra. Då kan det plötsligt bli en toppen historia, och då är du först på det. Men då är risken att alla andra hänger på för snabbt, så det känns inte som att det är din historia.
Men för ibland så där kan man ju nästan
eller säga Mattias Lidholm blir galen och mördar Jan Helin och kanske liksom kanske,
men då går det inte att garva åt det.
Nej, men han stjäl hans identitet. Han kliver in, liksom snor hans passerkort, kommer in på SVT och liksom beter sig. Han snor liksom Jan Helins liv.
Vill ändå påstå att om Jan Helin blir statsminister så funkar
det. Men det är 3+. Men det som är så tragiskt. Det här är en 5+ lookalike som aldrig kan bli annat än 3+.
Annars, det som är intressant i det här, och jag vet inte vad, hur folk känner kring den här diskussionen. Förhoppningsvis kan folk relatera när man hittar något som är kul men inser att publiken är så liten. I mitt fall är det du som är publiken. Ibland, jag kommer ihåg att du och jag vi konsumerade väldigt mycket Andres Locco, journalisten, en gång i tiden. Känns som att han har fått lite av ett uppsving igen.
Ja, han skriver bra och han känns på hugget. Jättekul.
Jävligt glad för det. Han känns som att han har haft ett tufft liv och skrev bland annat om alkoholism i samband med att P.O. Enquist dog. Väldigt.
Ja, synd att den artikeln var låst, för den orkar jag inte skaffa. Jag har fortfarande inte läst den.
Oj, det tycker jag är fan sorgligt. Att du pallar säga det.
Ja, det jag vet, men det är inte snålighet. Det är bara så för jävla jobbigt. Fan, hur många trösklar ska jag behöva stå ut med i livet? skriver.
Ska du liksom mässa Locko och säga, jag orkar inte låsa upp den där, men jag vill läsa den ändå.
Du, jag var så nära att skicka något DM på Twitter till honom om just detta. Har du den i Word-format? Jag orkar inte betala.
Jag läste den, jag tyckte den var fantastisk. Jag blev helt lycklig, det känns som att han hade jävla tufft. Tufft liv på många sätt, det är många som har haft. Men vi, han låg oss väldigt varmt om hjärtat. Och på något sätt, ja men inte för fan, formade ett intresse för populärkulturell journalistik, tror jag. Var vi det så?
Sannolikt.
Någon slags idol kan man väl ändå säga att han var en kort period.
Tveklöst.
Du gjorde väl för fan, gjorde inte du en C-uppsats som, där han var med typ på journalisthögskolan?
Jag gjorde en C-uppsats där massa sådana här journalister, Jan Gradvall, Per Bjurman, du är hela det där gänget, Madeleine Levy tror jag kan ha varit med också. Det var massa människor då, så jag, det var mitt enda sätt då att då komma in i smeten, att få träffa alla de här coola människorna när jag då var 21 år gammal. Och ja, jag fick träffa många av dem, jättetrevliga, och jag vet inte, han var ju toppen.
Nej, men då bara skulle jag säga att jag minns att han sa någonstans, och det, detta fastnade, du är alltid bättre på att citera eller på något sätt, dåligt självförtroende har jag, men du är bättre på att kanske komprimera vad det var han sa. Men ibland kan man ju, om man hittar något kul, eller till exempel då hittar en artist, känna, eller fan, det här kan jag känna i LA när jag ser att de, en massa restauranger i mitt område i Los Feliz då, har rekommenderats av så här, svenska frilansare som finansierar en resa till LA genom att sälja in guider om LA. Fair enough, sånt har vi också gjort. Men när jag då ser att mina stamställen är rekommenderade där, så får jag lite ångest. För jag känner, det där är mina ställen. Och på samma sätt vet jag att Locko pratar om någon artist. Om det var Ryan Adams eller vad?
Jag tror han sa så här: jag kan gilla Ryan Adams, men jag kan inte gilla människor som gillar Ryan Adams.
Därför måste jag typ sluta lyssna på Ryan Adams.
Jag är inte säker om det var konklusionen, men jag kan förstå grejen, så att det där gillar jag, men människor som också gör det, de, nej, de gillar jag inte.
Och det är samma sak här. Ibland så är det så här, gud, jag har hittat en lookalike här som väldigt få fattar. Det är skönt. Jag går igång
med
den
känslan. Nej. Så här är det. Jag tror att vi till det här avsnittet kommer lägga ut de här på Insta då, så kan man då jämföra då Mattias Lidholm med Jan Elin. Det kan vem som helst fatta. Det kan ju liksom mina döttrar fatta. Det kan till och med, sa jag på skämt, din son fatta. De här är lika varann. Alla kan fatta det, men alla kan liksom inte fatta kvaliteten i det. Det är det som är grejen.
Ja, men,
låter det här snobbigt? Är, ja, det är inte meningen.
Jag tycker inte att det är kvaliteten. Den tror jag är alldeles uppenbar. Men problemet är ju att Janne Helin gör inte så mycket med folk. Det gör, alltså Janne Helin,
nej, men det är exakt, ja, så är det. Man kan se att de är lika varandra.
Har de inte något sånt där jaktlag, Schiffert och Erik Hag och så här, där skulle det ju skrattas
på
gott.
Ett sätt, ja. Men det är någonting, ja, vet du vad, för andra lookalikes, och den här personen är oerhört lik Tegnell kanske.
Jag vill bara säga så att folk fattar, Janne Helin är också med i det här jaktlaget.
Ja, ja, gud, ja. Men om man säger så här, den här väskan är lik Tegnell, då publicerar man det, då blir det ett skratt. Det är kul att de är lika varann. Den här personen är lik GV eller någonting. Ja, det är kul, man får ett skratt. Det är kul att de är lika varann. De här människorna är lika varann, men det är inte så kul att de är lika varann. Det är det som är grejen. Vet du vad? Den här lookaliken har inga funny bones.
Fan, du är hård nu, måste jag säga.
Nej, men det är det sannaste jag har sagt. Har du någonsin, på flera veckor har du inte hört något lika begåvat sagt av mig. Det är en lookalike som inte har funny bones.
Jag tänker mer att det är så här, det är en lookalike där, så att säga, the target audience är så jävla liten, och det märker
jag. Jag skulle säga, det kanske finns en miljon svenskar som vet med Jan Helin. Han har varit på Aftonbladet jättelänge, han är omskriven, han är med i debatter och så vidare.
Då kommer vi från olika platser. Jag tänker bara så här, han är inte tillräckligt känd, därför blir inte det här någonting som, därför saknar lookaliken värde. Men du menar,
nej,
alltså att
den saknar värde för att lookaliken har inte funny, nu har jag sagt det tre gånger, så belåten är, den har inte funny bones. Den saknar.
Vadå, så du menar i teorin att om det här hade varit Tegnell, Pernilla Wahlgren, vem fan som helst, Anna Hedenmo, så då hade det,
då hade det kunnat flyga kanske, men det vet man inte. Men det här illustrerar för mig att en lookalike inte alltid har ett värde, även om den är utseendemässigt då flawless. De är jättelika varandra, men den här lookaliken ringar in skörheten i fenomenet lookalike. Det vill säga, ja, de är lika varann, so what? Vem fan bryr sig? Medan den tanken går man inte till.
Du bryr dig ju lite grann ändå.
Ja, men jag blir ju lycklig av denna. Men jag tror helt ärligt att jag då är specialintresserad av det. Jag tror så här, 9 fall av 10 så är en lookalike kring kända personer, fan vad kul, ja, det där piggar upp. Det här piggar liksom för de flesta människor inte upp så mycket, tror jag. Och det är därför det, jag tycker att den här är så jävla drabbande den här lookalike, för den är så, den gör så mycket med dig och du vill så mycket
den
med
den. Den är så otroligt bra. Ja. Den är liksom så otroligt bra. Om man bortser från då uppenbarligen kraven på Funny Bones komponenter i en lookalike.
Men vet du vad, jag har aldrig tänkt den tanken tidigare, att en lookalike det räcker inte med att de är lika varandra. Det måste finnas en dimension till. Det har jag lärt mig idag av Mattias Lidholm och Jan Helin. De är jättelika varandra. Det spelar ingen roll.
För jag kände ju framförallt då att det var märkligt. Ibland är jag stolt, eller roas jag över att jag tycker att någonting är kul, och så kan jag dra ett mess till dig eller till några andra vänner då, och så garvar vi åt det. Då kan jag må bra av det. Då behöver inte jag känna, ah, fan i helvete att jag inte kunde använda det här i min yrkesutövning, eller fan att jag inte kunde lägga ut det här på Instagram och få mycket skratt och mycket cred i kommentatorsfältet. Men du menar, det har inte alls med det att göra egentligen. Det var därför jag bara kände så här att fan, ibland vill man vara loco, men det här kände jag så bra, så det här vill jag vill ju ta över världen med den här lookalike.
Ja, jag förstår det. Jag förstår inte, du tycker, när du har sett det här, då besitter du en kunskap, eller du har liksom ögon. Och vissa, de kanske har ögon för design, och de vet, Jonathan Ive, eller vad han heter, Joni Ive, som skapade liksom iPods och vad det nu var, iPad. Han hade öga för det, han förändrade
världen. Han tittade på ett cigarettpaket, är väl historien.
Så ska en iPod se ut. Och vissa människor har kanske då ett öga för, liksom Diane von Furstenberg har ett öga för klänningar, de ska se ut på ett visst sätt, och så förvandlar de det till världsövertagande kvalitet.
Och vet du vad som är intressant i det här? Det här, för du snackar ju om grejer som är, Joni Ive tittar ner på cigarettpaketet, jag vet inte om det är från Furstenberg ett bra exempel, det finns säkert andra, men Joni Ive är den här snabba, man kastar en blick på något och det resulterar i egentligen att Apple blir världens största företag, och det resulterar väl i att Joni Ive i dagsläget kan köpa vilka hus han vill och må bra och så vidare. Men det här kan liksom inte generera en spänn. Allt behöver inte generera en spänn, men det genererar liksom varken spänn eller ryggdunkningar.
Det här är ett fynd som helt saknar värde. Fast det inte saknar värde.
Det här är ändå, tycker jag, måste jag säga, det jag gillar och det jag älskar med de här samtalen med dig är ju att du förstår mig. Du hade känt samma frustration, eller hur?
Verkligen. Det är därför så fort, det var som att det här pusslet las samma ögonblick jag öppnade. Först blev jag distraherad av ett mejl om Tegnell. Sen ser jag det här mejlet och tänker, ah, det är inte klokt. Men vad gör det? Vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll att den här Mattias...
Nu har vi försökt då en hel podd att skänka den här lookaliken ett värde. Det återstår ju att se vad folk säger. Men det är så här, jag har Joni Ive-kvaliteter, men som är helt... De kommer aldrig förändra världen.
Ja, men det är bara vad gäller den här upptäckten, menar jag. Det är det som är så spännande eventuellt med det här då. För det, jag vet inte. Det här är, du har ju ett öga som då har... När vi åker runt... Det grejen är ju också det att om vi åker runt och filmar då, så ser du någon som är lik någon, och så blir det lite roligt lite ögonblick.
Men vad skulle hända om jag ser Mattias Lindholm? Skulle vi vara ner och resa då någonstans nere i Skurupområdet? Då hade definitivt jag sagt det i mötet med honom. Du hade förmodligen garvat.
Men så här, vi går på gatan i Skurup och så går en man förbi och säger, kolla, där går Jan Helin lookalike. Och då hade jag sagt, ja, fan vad lik han är Jan Helin. Och så hade det klippts bort. För att det spelar ingen roll att han är lik Jan Helin.
Det hade inte klippts bort, du hade klippt bort.
Ja, kanske.
Det är en jävla skillnad, måste jag
säga. Jag hade suttit i klippningen och så hade jag sagt, ja, visst är han lik. Och så hade redigeraren sagt, ja, jag förstår poängen, han är lite lik Jan Helin. Men vad gör det, vad spelar det för roll?
Vet du vad du också hade sagt? Låt versionen av den här klippningen som går till Filip, låt det vara kvar i den. Men i slutversionen är det bortklippt.
Exakt, låt Filip tro att den här observationen har gått in. Sista invändningen mot allt detta bara, är det elitistiskt då? Om jag nu kan se det här, om det finns ett värde i det här, varför utgår jag då från att ingen annan kan göra det? Det kanske också är mig det är fel på. Jag vet inte, men jag tror verkligen,
ja, men det
inte.
Återstår väl att se. Ja, men det du menar framför, ditt argument är, det har den här, du tycker att en bra lookalike för att den ska bli världsomvälvande, eller åtminstone nationellt omvälvande, ja, så tycker du att det krävs Funny Bones.
Ja, och Anders Tegnell som är lik en läderväska.
Du tar ju det bästa exemplet på 10
år
kanske.
Ja, men den har Funny Bones, så att säga. Det är också lite extremt, han är lik en väska och så vidare. Det här är bara människor som är lika varann, och det då ringar in skörheten i hela konceptet. Så att det är, såna här lookalikes ska man akta sig väldigt noga för. Det här är kryptonit för lookalike-fenomenet. Livsfarligt.
Ja, men och jag köper det. Jag säger bara att jag kommer från ett annat håll. Jag tror bara att den hade kunnat slagit ner som en bomb om Jan Helin hade varit ännu kändare.
Spelar ingen roll.
Fan vad roligt det är att ha en podcast med dig och att prata om sånt här. Jag känner också lite, ja, tycker ni att det här var tråkigt? Jag älskar er som lyssnar, men jag känner också, skitsamma då. Jag behövde ventilera det här med dig. Och du är ju, ja, men du är också bra för att, du är ju bra på att förklara för mig varför vissa av mina idéer inte är bra.
Ja, men det är inte, nej, vet du vad, jag ger ditt liv så mycket mening, tror jag. Inte vad gäller de kanske basala sakerna som liksom så här barnkärlek och du vet relationer, men däremot när du har funderingar, då hjälper jag till efter många år, efter 10 000 timmar, 20 000 timmar av umgänge, så kan jag hjälpa dig att skapa lite ordning i ditt snurriga huvud, så att det du upplever betyder någonting.
Ja, men så här är det, nu har vi pratat om det i podden, så det är möjligt att den här poddavsnittet då kanske marknadsförs på något tydligt sätt med den här bilden, där det måste stå då någonting i stil med världens mest poänglösa lookalike eller någonting.
En lookalike utan funny bones.
En lookalike utan funny bones. Men jag måste då, jag tänker jag har ju det kliade i fingrarna att lägga ut den här på Insta för någon vecka sedan. Och då hade du ju ringt mig på en sekund eller messat.
Nej,
och
så här, nej.
Ja, men du hade hickat till och tänkt, fan, jag ser allt det där, jag förstår vad han vill åstadkomma, men det funkar inte.
Jag tror aldrig jag har messat dig och sagt, du, det där var ett misstag, ta ner det.
Nej, men jag menar inte misstag, men du hade kunnat sagt något, fan, det där är för bra, den där bilden du kräver.
Nej, det hade jag inte sagt, jag sa att den är bra och det spelar ingen roll, hade jag sagt. Men du förstår vad jag menar, den är bra. Men det spelar ingen roll.
Hörrni, jag ska bara säga här också att vi fortsätter att trumma på med vårt lilla, det är inte en filmad podd som vi sänder måndag till torsdag på Dplay, som kanske lite mer är en reflektion av tiderna vi lever i, dessa märkliga tider. Det handlar absolut inte bara om corona, eller som du nu som har blivit lite snobbig märker allt oftare säger covid. Jag vet inte.
Nej, det är ett misstag, men det är ändå det är väl det man som är sjukdomen. Det andra är
men skitsamma, du har börjat säga covid lite. Men det är inte bara det vi avhandlar, utan det är ju ganska, skulle jag vilja påstå, härliga samtal. Och om man vill se det där, ska man signa upp sig då på Dplay, och då får man 2 veckors gratis tittande. Men vi trummar på med det måndag till torsdag. Titta gärna 21, på detta
21.30, det är jävla mysigt. Ta hand om er, hörni, det är så glädjande att ni fortfarande efter snart på dagen 10 år, nej just faktiskt Jan Elin då gav oss uppdraget att, eller gav oss uppdraget, han accepterade vårt förslag.
Är det det som kan göra den här bra? När vi väl är ute på vägarna igen, när du och jag gör en livepodd, vilket jag hoppas vi gör någon gång, då kanske det här är backdropen.
Nej.
Visst.
Hej då!
Hej då!
Det var sommarnatt hos Ahlgrens, vid deras stuga vid en vik. De låg till sängs, fast hos grannen var det fest. Där var det popmusik och gäster som drack sprit. Det hördes skrik, vid bryggan bada nudisterna som bäst. Vid 3-tiden tog allting slut och fru Ahlgren somnade in. Men herr Ahlgren, han låg kvar med sina kval. Vad fan, en sån envis näktergal. Gick ut och satte sig på bryggan under näktergalens sång. Och bryggan, den var fortfarande blöt. Där var det avtryck av en kvinnas kropp som legat där rak lång. Över sjön kom morgondimman som en rök. Men han gick in och la sig. Det blev kallt att sitta still. Och är man gammal så kan kyla vara fatal. Men det var fan, en sån envis näktergal. För barnen, för den här villan har vi gnott. Han vankar runt i tomma tysta rum. En stickling köpt på Weibulls blev ett äppelträd så stort. Där sjunger näktergaln när nattluften är ljum. Och han har sjungit mig tillbaka varje natt sen i april. Vad är det han är så jävla angelägen om? Grannarna, han kan väl flytta upp till dem. trädet ner med grenarna i sjön. Och av vågor rördes löven som av vind. Fru Ahlgren mumla vresigt om all sly av alrön. Varför just vårt äppelträd? Det var väl synd. Men herr Ahlgren hängde upp sin såg i boden som han byggt. På kudden lutar han sin gässa som är kall.